Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Quizpodden, avsnitt 105, med mig Stefan Helm och min kära vän Emil Droge. Hur är läget, Emil?
Jo, men det är bra, tack Stefan. Vi sitter här i Göteborg nu på Sahlgrenska akademin och spelar in den här podcasten. Väldigt trevligt att vara i Göteborg. Sitter här i ett grupprum faktiskt och spelar in. Och lite ont i nacken, jag spelar ner i natten på din soffa i natt. Sov över hos dig. Men jag tror ändå att jag är fit for fight för frågesport. Jag tror inte det ska liksom... jag tror inte det ska väga till min nackdel. Men du har ju faktiskt hemmaplan.
Ja, just det.
Det är din natural habitat.
Det är sant. Det är sant.
Det här du spenderar dina timmar mest när du pluggar.
Ja, så är det.
Ja, så du är redan liksom förberedd mentalt. Vilket jag inte är jätteovan med de här lokalerna. Det känns jättedåligt.
Det är så här. Men psykningar har börjat liksom. Men vad säger du? Ska vi köra igång?
Det gör vi.
Då gör vi oss redo för dagens första fråga här. Och en undersökning som kom ut här alldeles i dagarna visade att 25% av Sveriges befolkning stör sig på semesterbilder i sociala medier. Mm. Och då är min fråga till dig, vilken typ av bilder stör sig de här personerna mest på? Vad är det på bilden?
Alltså, som andra stör sig på, bilder. Vad stör jag mig själv på då? Jag stör mig lite grann på alltså, matbilder, tycker inte jag är så roliga, faktiskt känner jag. Det känns som att det är en het potatis faktiskt där.
Ja, bra, du är inne lite grann på rätt spår där. För att exotiska maträtter, den typen av semesterbilder stör sig 8% på.
Ja. Sen tänker jag även typ bilder på stränder. Alltså folk fotar på sina fötter. Och så är det, liksom stranden och havet i och horisonten liksom, i bakgrunden. Det tror jag är en riktigt stark bild. Så den ligger nog bra till. Ja.
Mm. Jag kan säga att nu börjar närma dig för att böjda ben i solstol framför poolen eller framför havet då, det stör sig 17% på.
Ah.
Och den ligger på plats nummer 3. Det som folk stör sig allra mest på, den har 25%.
Okej, 25%.
Mm.
Det är svårt det här med semesterbilderna tycker jag.
Mm.
Okej, men då tippar jag på att det är foton på folk som somnat under semestern. Alltså visar hur avslappnade de är, att de bara kan somna mitt i allting på en solstol.
Ja, just det. Nej, den fanns inte med på listan här. Utan det som folk stör sig allra mest på när någon är på semester och lägger ut bilder, det är när de tar selfies på sig själva som inte har någon koppling överhuvudtaget till resmålet.
Jaha, att man ser bara dem liksom.
Ja, exakt.
Det är som att jag skulle ta en selfie i det här grupprummet och säga, jag är i Göteborg.
Ja, det är så fint här i Göteborg. Eller, jag tänker också en selfie på stranden. På sig själv då, med ansiktet väldigt inzoomat. Åh, har det gött i Miami. Fast man ser liksom inget av Miami.
Nej.
Det stör sig folk allra mest på. På plats nummer 2 så ligger det att man tar en skärmdump av resmålets väderlek.
Ja.
Alltså en bild bara på ja, att här det ska vara soligt.
Ja, det är också helt värdelöst. Varför ska man kämpa kort på det?
Ja, ja men det kan jag hålla med om. Det är ju inte så intressant att veta hur vädret är i Spanien om en vecka för någon som inte ska dit.
Nej, verkligen inte.
Plats nummer 3, den var du inne på. Det var böjda ben i solstol framför pool eller hav.
Ja.
Plats 4, par som kysser varandra och tar bilden själv.
Ja.
Sen kommer fötter som sticker upp i sanden. Det är 12% på. Folk som poserar i badkläder stör sig 11% på. Handdukar skulpterade som djur och placerade på sängen. Det stör sig också.
Jag har aldrig sett faktiskt. Jag har aldrig sett.
Nej, okej. Okay, ja. Nej. Den är inte lika vanlig. Och sen var det exotiska maträtter och på sista plats så var det text skriven i sanden.
Okej, okay, du söker person.
Ja.
På 5 poäng. Den här personen är född den 9 juli 1947 i San Francisco, Kalifornien. Och karriären tog fart 1969.
Mm. Då ska vi säga San Francisco, Kalifornien. 47 född och karriären 69. Mm. Så då var ju personen alltså 22 år gammal. Jag tänkte nästan så här Steve Jobs direkt. Nu har jag inte läst någon om hans, om böckerna om han hade sett filmen. Så han, det känns som att han kanske var mycket äldre än så.
Mm.
Och det är väl bara San Francisco man kopplar dit. För mig att han kommer därifrån. Det kanske inte heller stämmer. Mm. Nej, jag tar nästa. Ska bara tänka här. Han är alltså i 60 års åldern. Lite drygt nu ungefär.
Mm. Mm. Okej, okay, på 4 poäng. Den här personen är skådespelare. Ibland annat Den nakna pistolen-trilogin.
Mm. Då, det var länge sedan man såg de filmerna, men de är roliga.
Mm, verkligen.
Undrar om de håller den idag?
Ja, det är frågan det.
Ja, man såg ju dem när man var lite yngre så, men det kan de ändå göra.
Uh-huh.
Då har vi Leslie Nielsen. Är ju han, Frank tror han heter i filmerna.
Uh-huh.
Han är som är själva huvudpersonen. Och sen så har vi ju också en annan person som är med där, som är lite i ropet nu, som jag tänker att du kanske har inspirerats av att skriva den här frågan. Mm. Och det är ju O.J. Simpson.
Mm.
Han är med i de filmerna. Och han, ja, karriären tog fart som 22-åring kanske, som, för han är ju främst NFL-spelare då, även om han kanske är mest känd nu för att han blev åtalad för att ha mördat sin fru och hennes bästa vän. Typ. Så att jag kan väl göra så att jag drar till med detta redan nu då. Jag chansar på O.J. Simpson.
Okej, okay, du chansar på 4 poäng på O.J. Simpson. Okej. Okay. Då går vi vidare här för er lyssnare då. På 3 poäng. Den här personen är känd under smeknamnet The Juice. På 2 poäng. För detta amerikansk fotbollsspelare.
Ja, det känns ju bra det här.
Ja, det gör det va?
Ja.
På 1 poäng. Är mest känd för ett mordårtal 1995 i vilket han frikändes. Rätt svar är såklart O.J. Simpson.
Mm.
Yes, och som du sa då, åtalad för mordet på sin fru. Och en, jag vet inte om han var älskare till henne eller om det var någon som var där. En kompis henne.
Jag tror väl att det hintades väl i alla fall väldigt starkt om att det var älskare.
Ja, precis.
Även om det benämndes kanske mest som friend.
Exakt. Och Nicole Brown hette hon och han hette Ronald Goldman. Och som du säger, det är Europa också. Det har ju gått en serie med bland annat John Travolta och Cuba Gooding Jr.
Yes. American Crime Story.
Exakt. People vs. O.J. Den är ju skitbra, den serien.
Ja, jag har inte sett den.
Jag tycker den är riktigt bra.
Ja, nice.
Man hatar Cuba Junior mer och mer.
Spelar han O.J.?
Ja, det gör han.
Ja, okej.
Okay. Ja, man hatar honom faktiskt. Han är ju väldigt bra i rollen, tycker jag.
Men det var ju väldigt omdebatterat då. O.J.s försvar trummar ju liksom in den här linen, har jag för mig. If it doesn't fit, you can't convict.
Exakt.
Typ så var det väl.
Ja.
Och det handlar ju om att OJ, de hade hittat några handskar, tror jag, på brottsplatsen.
Uh-huh.
Och som de då, åklagaren sa att okej, men det här är OJs handskar som han hade på sig när han utförde mordet.
Mm.
Och så trummade det så här upp väldigt mycket mot den dagen då han skulle pröva de här handskarna i rätten. Och då hade man liksom trummat in där innan att passar inte de här handskarna, då kan inte han dömas för mordet. Och har du sett det klippet på YouTube när han provar de här handskarna?
Ja.
Ja, du kan ju berätta lite grann hur det ser ut.
Ja, han har ju väldigt svårt att få på sig de här handskarna. Det ser ju väldigt, han anstränger sig extremt mycket för att få på de här handskarna. Men han får ju på dem. Det är det som är grejen. Alltså, med bara att det ser väldigt ansträngt ut och att de sitter ju väldigt tajt också, handskarna.
Ja, och Alltså, jag tycker, jag har aldrig sett en man kämpa så hårt.
Nej.
Och se så uppgiven ut för att få sig ett par handskar.
Nej,
alltså, det syns ju väldigt tydligt att han liksom skådespelar.
Ja.
Alltså, jag tycker ändå att när de är på, alltså, det känns inte otänkbart att det är hans handskar.
Nej, och ännu mer mindre otänkbart med tanke på att de hittar en handske på mordplatsen och en på hans gård.
Ja.
Och alltså, det var ju så sjukt mycket bevis mot honom också. Det var dels med handskarna.
Mm.
Dels hade folk sett honom köra i illfart vägen från Nicole Browns hus till hans hus, för de var ju skilda vid tidpunkten. Och det var blod i hans Ford Bronco. Han flydde från polisen i Ford Bronco. Det är en jättekänd biljakt där.
Mm.
Och att han åkte efter motorvägen jättesakta med fullt med poliser bakom sig. Och det livesändes på alla tv-kanaler i USA. Det är också jävla typiskt USA det. Det känns att verkligen USA är ett nötskal, hela den här rättegången, känner jag.
Men det är bra entertainment, tänker jag. Alltså, typ den kändaste spelaren flyr från polisen och så livesänds det.
Ja, ni måste ju ha åtanke här också att det här är som att Zlatan skulle bli åtalad för dubbelmord. Det är samma proportioner när OJ var, för han var ju så känd i USA.
Mm.
Fast det var efter hans karriär då. Men det var ju liksom, han hade ju även upprepade gånger misshandlat Nicole Brown.
Mm.
Och det fanns SOS-samtal och hon ringde polisen och sa nu han kommer in i huset igen. Inte för just den kvällen, men tidigare kvällar då. Och man hör han i bakgrunden skrika och typ kasta saker och grejer.
Mm.
Riktigt, riktigt jävla näst det verkar vara. Och jag måste berätta det också för lyssnarna här, att någonting som hade en väldigt stor påverkan på det här. Mordet skedde 94 på Nicole Brown. Och han var åtalad 95. Och bara ett par år tidigare så hade de här Rodney King-upploppen skett i USA. Vilket var att det var en afroamerikansk kille som hette Rodney King som varit misshandlad av typ 8 poliser med batong, helt oprovocerat. Och det visade då på stor korruption och rasism inom Los Angeles poliskår. Och det här ledde ju till stora kravaller i USA. För folk var ju rosenrasande på det här. Att det fick gå till så här. För de var ju frikända poliserna. Och med den historien liksom som bakgrund så körde ju OJs försvarsadvokater på rasfrågan. Att det här var poliser som försökte sätta dit en afroamerikansk oskyldig medborgare.
Mm.
Och det var ju så att en av de här poliserna, han som hittade handskarna bland annat, han hade blivit anklagad för att vara rasist tidigare. Och under ed svor han på att han aldrig hade använt en ordet. Men sen så kom det ju senare upp inspelningar när han använde det, klart tydligt.
Mm.
Som inte var så gamla heller. Och redan där så började de få upp det här, att det är rasistiskt motiv och grejer. Och ja, i överläggningen så tog det bara 4 timmar. Sen var han frikänd, OJ, för det här. Trots att det var så sjukt mycket bevisningar mot honom.
Mm.
Så gjorde de det ändå till en rasfråga och att han var liksom frisläppt.
Mm.
Och en sak som är rätt okänd faktiskt, det är att alldeles efter den här brottsrättegången då, så var han ju stämd i en så kallad civil court, som det kallas för i USA. Och det är när privatpersoner stämmer varandra.
Mm.
Och då stämde ju mordoffrens familjer, OJ.
Mm.
Där var han fälld för morden.
Just det.
Vilket jag tycker är helt sinnessjukt, hur han kan bli dömd i en rättssal, men få gå fri i en annan rättssal.
Mm.
Han var dömd att betala 33,5 miljoner dollar i skadestånd, men han hade ju inga pengar. Han hade liksom bränt upp allt på advokat och allting.
Ja, okej. Okay. Jag tror att man kan även göra det där i Sverige, jag har kunnat i alla fall, enskilt åtal.
Aha.
För mig. Thomas Quick, ska vi säga, han blir ju dömd för mordet på Johan Asplund, den här 80-åriga pojken.
Aha.
Men Johan Asplunds föräldrar var ju övertygade om att han inte hade gjort det.
Nej.
Och då har jag för mig att de väckte enskilt åtal mot den personen de var övertygade om hade gjort det.
Ja, det ringer klockan när du säger det. Och jag skulle även säga att OJ sitter ju faktiskt inne nu på typ ett 30-årigt fängelsestraff.
Ja, bankrån va?
Ja, jag tror det var så att han skulle sno tillbaka till sportmemorabilia som hade tillhört honom förr i tiden, som några som ägde, som hade köpt liksom.
Mm-hmm.
Och han gjorde inbrott på deras hotellrum och försökte sno dem, och det var någon kidnappningshistoria grej, för han höll kvar folk på hotellrummet.
Ja, just det.
Det var en riktig soppa. Så han sitter inne på 30 år nu, han kommer nog förmodligen att dö i fängelse.
Ja, och jag kan rekommendera alla att gå in och se det här YouTube-klippet när han prövar handskarna. Det var nog bara att söka på OJ Glove. Och så se hur svårt han har att ta på sig handskarna. Och se sen hur lätt han har att ta av sig dem. När han har sin poäng, de bara glider av. Och det borde de ju inte göra, tänker jag, om de nu sitter så himla tajt på. 16 december 1965 så spelades för första gången en låt i rymden. Och då är min fråga, vilken låt var det?
Okej, 65. Beatles och var väldigt stora då. Men jag tror inte att det var någonting populär musik direkt som de körde då. Känns som att det var, det här är något som NASA har gjort, antar jag. Eller någon liksom institution som skickar upp den här. Det är inte liksom, det är ingen skivbolag som skickar upp det, om man säger så, som en promotion grej. Utan det här är väl i syfte att om någon hör en radiosignal så ska de höra den här låten, antar jag. Om det finns någon aliens där ute. Så jag tror att de här konservativa gubbarna som säkert har suttit på NASA sedan 40-talet inte vill ha rock'n'roll i rymden. Känns som något klassiskt faktiskt. Kanske dramatiskt. Typ Wagner eller någonting. Faktiskt, ska jag ha det?
Dödsmarschen.
Ja, faktiskt. Dödsmarschen kanske det är. Den skulle jag nog... Nej, det kanske inte är det. Det kanske är Vivaldi eller någonting. Mer, lite lättare. För man vill ju inte liksom skapa någon... Om den som tar emot den signalen så vill man ju inte skapa någon form av alltså hotfullt bild genom att skicka Wagner. Men jag tror att det är 4 år sedan med Vivaldi, säger jag.
Mm. Det var Jingle Bells.
Va?
Mm.
Jingle Bells, okej.
Okay. Yes, och jag antar att det var på grund av att det här var nära jul helt enkelt, 16 december. Så skulle man en jullåt bara.
Ja.
Så de dundrar ut.
Okej. Okay. Det känns också så här rätt safe. Det kan inte ha så mycket åsikter om det.
Nej, det var ju trevligt.
Ja.
Men jag tänker, om du hade varit först ut i rymden,
ja,
vilken låt hade du valt?
Jag hade valt Chainsaw Gutfuck med Mayhem. Vad skojar jag? Det är den mest brutala låtet jag har hört i mitt liv. Black metal band, vi som inte vet det. Och vi som inte förstår engelska behöver inte googla det namnet, känner jag spontant. Nej, men det känns väl lite klassiskt att säga kanske, men något med Beatles faktiskt. Och då tar jag kanske Let It Be.
Mm.
Och det gör jag inte bara för att jag tycker att de är bra, utan jag tar det för att de är så pass viktiga i populärhistorien och populärkulturen i allmänt, som vi känner av den idag då, i världen, i västvärlden i alla fall. Och ja, det är motiveringen helt enkelt. Du då, vad har du kört för låt?
Ja, men jag tänker att... Jag trodde att du skulle svara, i och med att du ofta får kommentarer om att du liknar Ted Gärdestad, så tror jag att du skulle vara den här satellit, wow, ja, när du var där uppe.
Ja.
Men jag tänkte på det, alltså, om jag hade fått välja, det hade varit kul att välja någonting helt orelaterat. Alltså typ Venga Boys. Ja. Boom, 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 boom. Ja. Alltså något sånt där, bara för att liksom,
ja,
folk, varför valdes detta?
Ja.
Märklig person. Eller så tänkte jag, det hade varit kul och ta det här, vet du, här Darth Vader temat när ut i rymden.
Det är så hotfullt.
Ja, lite hotfullt.
Ja. Kan bli problem.
Mm. Eller så skulle man ju liksom, om man vill, man kanske inte har berättat för NASA vilken låt man kommer välja. Och så tar man typ någon så här hej då låt. Alltså du vet, typ en synk, den här bye bye bye. Eller bye, eller hur, och så liksom, så slutar man bara svara på radiosignalerna.
Ja, eller skulle man kunna ta den här Hello Goodbye med The Beatles.
Just det.
Då får man ju båda våra våra önskemål igen.
Ja, precis.
Hello Goodbye, det är en bra låt.
Ja, men det är någonting att fundera på, vilken låt man hade tagit om man var först. Har du funderat på det här, vilken låt skapar din begravning någon gång?
Nej, faktiskt inte. Har du?
Ja, jag tänkte att det skulle vara, man skulle vilja ha den här vet du, med Wham. Wake me up before you go go.
Ja, det är faktiskt lite så roligt, lite humoristiskt kanske. Ja. Men någonting som jag känner i alla fall är att jag vill ju helst att det ska vara någon form av fest på en begravning. Jag vill inte ha en liksom vanlig så här med begravningskaffe efteråt och så här. Det är så sjukt deprimerande, mm, tycker jag. Det är bättre att man har svår i stunden, sen så är det liksom, sen så firar vi.
Mm.
Att vi kände mig. Hoppningsvis. Eller att jag är borta. Beroende på hur jag har betett med resten av livet.
Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad är ett så kallat nyckelbarn, Stefan?
Ett nyckelbarn? Tror inte att jag har hört det här uttrycket tidigare. Och jag tänker att ett nyckelbarn, det kanske är någon sån här term för att om ett par har lite trassligt i sin relation så hör man ibland att folk tänker om vi skaffar ett barn, det fixar relationen typ. Att det skulle vara liksom nyckeln då till att man mår bättre igen i relationen. Så man kanske har två barn och så tänker man, nu är allting lite jobbigt här, det ska skjutsas och hämtas till skola och fotbollsträningar och allting. Vi vill ha en bebis igen. Det var så mysigt. Och det kan vara nyckeln till att vi ska må bättre. Så att jag har egentligen inget annat nyckelbarn. Om det är barn som tillverkar nycklar. Nej,
barnarbetare.
Nej, jag tror att jag går på det. Att det är någon sån här term.
Nyckelpersoner i en organisation för att gå runt och så här, i en industri.
Ja, precis. Och det är väldigt sånt. Jag kan vara ute och snurra nu, men det är inte det så klassiskt misstag man hör ibland i så här, filmer och sånt att vi skaffar ett barn, det kommer fixa relationen. Och sen så gör det inte det. Och då säger man så att det här var ju ett tänkt nyckelbarn.
Ja, och även i verkliga livet känns det som att folk gör det.
Ja, det är det jag menar, liksom, att folk gör det. Men det är från film och tv jag har hört termen.
Okej, det är faktiskt fel. Nyckelbarn, det var någonting som uppkom under 60-70-talet när kvinnor började jobba och fick en egen karriär och inte kunde vara hemma och ta emot barnen när de kom hem från skolan och så, när de var i den åldern att de kunde klara sig själva mer eller mindre. Och då fick de liksom en nyckel som de hade ofta runt halsen faktiskt. För att det var så man ansåg att de skulle ha nyckeln, helt enkelt. För att de var mellan barn och vuxen och kunde inte hantera det, i en situationstecken. Att ha en nyckel på ett vuxet sätt. Så att de fick ha en nyckel liksom runt halsen. Och det här var en symbol för att föräldrarna inte tog hand om barnen på rätt sätt. Att de inte var hemma när de kom hem, utan att de liksom var ute och jobbade.
Jaha, då förstår jag. Barnen fick en nyckel i ett halsband runt halsen.
Ja, så att de kunde vara hemma. Så att när de slutade skolan, kanske var ett glapp på 2 timmar innan första eller båda föräldrarna kom hem. Och då hade de en egen nyckel som kunde gå hem och börja fixa sitt eget mellanmål och kolla på tv eller vad de nu skulle göra. Nice. Läsa läxorna och så vidare. Så det är därifrån det kommer. Och som sagt, det var en symbol som var rätt starkt och förknippat med det här. Att det var dåliga föräldrar som inte skött sina plikter.
Ja, just det. Det känns ju livsfarligt att ge ett barn en nyckel runt halsen och så ska gå hem själv. Man ser ju hur liksom Pelle pedofil kommer där och bara jag ser att du har en nyckel här runt halsen, vart bor du då? Och det är ingen hemma.
Nej.
Och jag kan ta mig in här med hjälp av den här.
Verkligen.
Perfekt.
Men jag tänker att i dagens samhälle skulle det nog inte funka om inte barn kunde ta sig hem själv. För jag menar, alla jobbar ju, känns som. Så vad skulle ju föräldrarna inte jobba? Det går väl också att gå ner i arbetstid såklart. Men det känns som att det är så självklart nu i dagens samhälle, att barn kan gå hem själv efter skolan. Inte behöva ha någon som tar emot dem, en förälder. Om du förstår vad jag menar?
Ja, jag är dåligt insatt, men du menar att alla är nyckelbarn i dagens läge?
Ja, mer eller mindre. Ja, okay. Alla har en egen nyckel, tänker jag.
Ja. Ja, jag är för dåligt insatt i barn i de åldrarna.
Ja, alltså jag har ju inte barn i de åldrarna själv, men jag kan ju tänka mig att, liksom att ett barn i 12-13 års åldern får gå hem själv efter skolan.
Mm.
Och klara sig kanske någon timme själv innan första föräldern kommer hem.
Ja, just det.
Tror jag inte alls ovanligt.
Då söker jag ett år, Emil.
Mm, trevligt.
Mm. På 5 poäng. De svenska fackförbunden Industriarbetarförbundet och Metallindustriarbetarförbundet slås ihop och bildar IF Metall.
Okej, det här känns alltså som att de behövde slå ihop någon form... Känns som att de behövde slå ihop de här för att bli lite starkare kanske. Kan det här ha skett då? Kanske 80-talet? Kan det vara det? Är det så sent? Eller kanske 90-talet till och med? Nej, jag är för svårt. Jag får ta nästa ledtråd på en gång.
Mm, du känner ju till en ordförande där i IF Metall.
Mm, Stefan Löfven.
Just det. 4 poäng. Webbhotellet Lev Online stänger efter påtryckningar från Säpo och UD ner Sverigedemokraternas hemsida med anledning av en Muhammed-karikatyr ska ha publicerats där. Och forna Jugoslaviens president Slobodan Milosevic hittas död i sin cell i Haag.
Ja, det här då är det ju senare delen av 2000-talet, alltså 00-talet, tänker jag på en gång. SD och Milosevic där, när kan det ha skett? När är skarven? SD har varit invald i riksdagen 2008, om jag inte minns fel. Det var 2010 kanske. Men det betyder inte att partiet har ju funnits länge. Det betyder inte att de var inne i riksdagen bara för att de var tillsatt av UD. Men jag har ju minne av att han dog, Milosevic. Och jag tycker inte att det är så länge sedan. Alltså jag har för mig att jag liksom jobbade. Jag tror inte jag bodde i Stockholm. Jag är emot runt 2009 där, krokarna tänker jag, 2008 kanske. Men samtidigt så tänker jag att det här med IF Metall, det har varit väldigt länge, mycket längre. Så kanske tidigt 2000-tal, kanske 2001 eller någonting då. Kan det vara så tidigt? Jag får ta nästa ledtråd.
Fågelinfluensaviruset H5N1 når Oskarshamn i Sverige.
Ja, nu kan jag nog dra och dra åt snaran här. För jag kommer ihåg att det här var mycket i ropet när jag började spela tillsammans med en god vän till mig nu som heter Oskar. Vi hade ett gig inbokat som vi inte kunde ta. Då skyllde vi på att jag hade fått fågelinfluensan.
Nej.
Bara för att slippa liksom gigget. Och vad skulle de säga liksom? När var det då? Det var väl 2008 vi började spela ihop, tror jag och Oskar. Vad var det? 2007? Men IF Metall har ju funnits mycket längre. Nej, jag får ta nästa ledtråd.
Mm. På 2 poäng. Vinter-OS hålls i Turin, Italien. Och detta blir Sveriges mest framgångsrika vinter-OS någonsin med totalt 14 medaljer.
Ja, Turin. Ja, då känns det som att 2006 kan vara ett bra år. 2006 tror jag faktiskt att det här kan vara. Eller 2002. Jag chansar på 2006. Ja.
Mm. På 1 poäng, då hade ledtråden varit att fotbolls-VM inleds i Tyskland. Italien vinner finalen mot Frankrike på straffar. Och att moderatledaren Fredrik Reinfeldt väljs till ny statsminister i Sverige. Året jag sökte var 2006.
Härligt.
Snyggt jobbat.
Ja, nu kommer jag ihåg den finalen. Det var väl då Zinedine Zidane skallade Materazzi.
Ja, just det.
I förlängningen, som var utvisad. Frankrikes viktigaste spelare.
Oh.
Gjorde en sån dumdristig grej.
I viktigaste matchen han spelat. Det var, ja, det måste ha varit det VM:et, ja. Mm, ja. Stämmer då.
VM-final och få sånt hjärnsläpp. Visst var det så att Materazzi förelämpade hans mamma? Ser incident alltså, och då bara kokade det över på honom.
Ja, det var något sånt, att mamma och hans syster på något sätt, han hade provocerat han hela matchen på något vänster, och till slut så fick han ett sånt släpp då.
Snacka om att han måste, alltså, bättre utdelning för Materazzi där, kan ju inte det bli.
Nej.
Det var ju precis det han ville ha ut.
Mm, visst, och Italien vann ju sen matchen.
Okej, Stefan, då undrar jag, varför blundar vi när vi kysser någon?
Ja, man tänker ju spontant på två saker då. Det första är att man kanske inte vill se det här odjuret som han kysser.
Ja.
Men jag tror att jag lutar mer åt tanke nummer två här som slår mig. Och det är att man på något sätt ska förhöja känslan då av själva kyssen genom att koppla bort ett sinne och jobba mer med liksom, känslosinnet då. Eller så tänker jag att det kan gå ännu längre bak biologiskt. Och att när man blundar, att man på något sätt visar sig sårbar då.
Ja.
För det känns som att man skulle kunna göra. Och då visar man ju verkligen att man litar på den här personen. Att du kommer liksom inte skära halsen av mig. Utan jag vågar blunda i närvaro. Lite som katter är väl också så. Är det inte på något sätt att de tittar uppåt för mig och blottar liksom strupen. För att visa att de litar på någon.
Så kan det vara.
Det kan vara så. Så ja, men jag tror att jag kanske går på den här sista då. Att det visar att man litar på personen extra mycket. Eller ska jag ta det här att det förhöjer känslan? Nej, jag tar att man litar på personen.
Du skulle gått på känslan, Stefan.
Det brukar vara så.
För det här är nämligen känslan som man vill förhöja. Genom att stänga bort ett sinne då. Och i det här fallet då såklart. Och det är psykologer på Royal Holloway University i London som har gjort den här upptäckten. Och de upptäckte då att hjärnan har mycket lättare att fokusera på en och samma uppgift om man blundar. Och det där kan jag även relatera till mig själv också.
När du tar och kör bil och så.
Ja, exakt. Då vill man ju bara ha fokus på det som spelas på radion. Nej, men när jag sitter och mixar musik. Då brukar jag alltid, alltså ofta sitter man och blundar. I alla fall jag gör det. För att liksom kunna ta in allting. Jag kan mycket lättare fokusera då, känner jag. När jag verkligen blundar och så här, okej, nu lyssnar jag verkligen på vad som händer här. Det känns ju helt logiskt att det är så. Även med kyssar, att det är därför man gör liksom. Men förut så trodde man att det var för att man inte ville vara för nära den andras ansikte. Att det var för, liksom, för mycket på integriteten, så att man blundade därför.
Ja, just det. Det är lite man som var inne på först här. Man vill inte se det här människan man
tvingas släta
av.
Ja, precis. Men som sagt, så har de gjort undersökningar på det här. Och det de gjorde, forskarna, det var att de lät 16 frivilliga utföra en varsin uppgift med olika svårighetsgrad. Och samtidigt så fick de vibrationer skickade till höger och vänster hand. Och då skulle de reagera när de fick i vänster och höger hand på olika sätt. Och det de märkte då, det var att om de hade en visuellt krävande uppgift så var det här mycket svårare med att reagera på känslan i händerna. Och så är det. Så gick det till.
Intressant det här med sinnen. Vi pratade om det i skolan här för ett tag sedan faktiskt. Om sjösjuka och sinnen. Som också spelar an lite grann på det här med synen. Och när man är sjösjuk så säger man ju ofta att man går upp på däck. Och då jag själv alltid kopplat det till att det är lite frisk luft och sådär. Men det är inte det som påverkar. Utan vi har ju ett balanssinne som sitter lite innanför öronen där. Där det liksom flyter runt vätska kan man säga. Och säger att du står i din hytt på en båt och så är det väldigt sjögång, då flyttar ju sig den här vätskan i örat liksom. Så den signalerar ju att det gungar. Men din syn, allting sitter ju liksom fast i båten, sängen och allt sådär. Du ser ju liksom inte att det gungar, utan du känner ju bara. Och då kan det bli fel i signalen, så att säga, hjärnan blir förvirrad. Så att det känns som att det gungar, men jag ser inte att det händer någonting. Och då finns en teori om att man kräks ju ofta när man är sjösjuk. Hjärnan kopplar det här till att du är troligen förgiftad. För det finns många gifter som slår på ditt balansorgan. Och där man då inbillar sig av att oj, det gungar. Lite samma som sjösjuka fungerar. Och därför säger man då att gå upp på däck. För går du upp på däck och tittar, då får du också syninformationen om att det gungar. Du kan se horisonten. Och du liksom, du ser, hela båten gungar. Okej, då fattar hjärnan, alltså synen och balansen, de samarbetar. Du är inte förgiftad. Utan det bara gungar väldigt mycket.
Intressant. Jag trodde att det typ var för att man skulle få frisk luft eller någonting, för att man mådde illa. Och nu skulle jag behöva en nypa frisk luft, Stefan.
Ja, men då tycker jag att vi går ut och så tar vi lite frisk luft och så spelar vi in en sån här bonusfråga som vi lägger på Facebook. Så där kan ni gå in och titta om ni vill ha lite mer frågesport i veckan.
Jamen, tills dess. Vi hörs.
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.